Det är onsdagen den 8 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Regeringen, de har ju kommit med en bidragsreform som blivit ganska omdiskuterat. Inte minst det här nya bidragstaket som ska sätta en övre gräns för hur mycket försörjningsstöd en och samma familj ska kunna få ut. Och många har nog också hajat till inför de belopp som gäller idag. Kan en familj verkligen få ut nästan 50 000 kronor i bidrag skattefritt? Hur går det egentligen till och varför har det blivit så? Och hur är det tänkt att systemet ska se ut framöver om regeringen får bestämma? En som vet allt om detta, det är äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Och hon är min gäst i dagens podd. Varmt välkommen hit, Anna.
Tack så hemskt mycket.
Vi ska prata annat om bidragsreformen också, ska sägas. Men vi ska börja med den, för den det är ju den som har blivit så omdiskuterad. Moderaterna har varit för en sån här bidragsreform av ganska länge. Med just ett tak för ett bidrag. Hur ser din egen historia ut här? När förstod du att det här var nog rätt väg att gå?
Ja, men jag tänker att jag har varit en tillskyndare av arbetslinjen väldigt länge och att det ska löna sig att arbeta. Och det är klart att om det ska löna sig att arbeta och gå från bidrag till arbete, då behöver man en reformering av det svenska bidragssystemet. Men framförallt så är väl mitt förflutna som kommunstyrelsens ordförande i Växjö, där vi var väldigt tidiga med att införa heltidsaktivering i försörjningsstödet. Och när vi såg vilka stora effekter det fick när man jobbade individbaserat och inriktat mot individen. Dels att individen själv gjorde det man kunde för att komma i arbete, men också då när kommunen gjorde det man skulle för att se till att individen fick rätt stöd och hjälp. Då såg vi ju väldigt stora effekter. Och det är klart att när man då ser att fler går från bidrag till arbete, kan försörja sig själv, stå på egna ben, men framförallt att deras barn också då slipper ärva det utanförskap som man annars riskerar att hamna i. Då blir man ganska besjälad av de här delarna och då ville vi jobba vidare, då gå från Växjölöftet till att få till ett Sverigelöfte. Och successivt så har vi tillsammans i partiet då jobbat fram den här bidragsreformen som då bygger egentligen på tre olika delar. Där aktivitetskravet i försörjningsstödet är en del, bidragstaket är en del och där då också kvalificering till socialförsäkringar är det tredje benet.
Det var ju 2016 som Moderaterna började prata om det här bidragstaket. Hur inblandad var du då?
Nej, men erfarenheterna från Växjö där vi såg att det gav stor effekt men också tankarna och idéerna, de fanns ju där. Så då skrev vi ju propositioner eller motioner på stämman och drev vidare. Och jag satt ju redan 2016 då i partiledningen tillsammans med Ulf och Elisabeth. Och det är klart att Elisabeth hade ju tankarna tidigt och vi hade också integrationskommissionen som Ulf ledde. Där vi såg att vi behövde göra åtgärder för att just bryta det stora utanförskapet och att få fler i arbete, framförallt som har kommit nya till Sverige.
Okej, jag tolkar dig som ganska inblandad har du varit i detta.
Ja, i många olika delar.
Ja. 46 500 skattefritt, det kan då en fembarnsfamilj få i försörjningsstöd enligt ett så kallat typfall som regeringen har räknat ut, gäller för år 2027. Det gör att det inte lönar sig att ta ett jobb med låg lön, tvärtom då går man back och det tror jag alla förstår är fel. När visste du innan du blev minister att det kunde handla om så mycket pengar och att man kunde gå back så mycket? Eller när förstod du det?
Men jag tänker att när man möter människor i vardagen som av olika skäl inte arbetar så blir det också väldigt tydligt att det finns trösklar in på arbetsmarknaden och att detta är en av dem. Det tänker jag att det har man nog vetat om ett tag. Sedan så blir det ju
väldigt... Jag frågar för din del, alltså när förstod du det?
Ja, men jag tänker att det var när man var verksam i kommunpolitiken och mötte människor i vardagen som hade olika skäl till varför man inte arbetade. Men där man då tidigt konstaterade att familjer då med många barn, där blir det väldigt mycket pengar. Och det är klart att går man in då, man är inte speciellt välutbildad, man har svårt för svenskan och så vidare. Då är det ju inte några högavlönade jobb, kanske man kommer in som ett första jobb. Och lägger man sig då i lägre sedimentet, då är det ju ändå så att då får man inte ut lika mycket efter skatt om man arbetar. Inte ens om båda föräldrarna kan arbeta som man skulle få om man fortsätter gå på bidrag.
Mm. Så att du var aktiv då i kommunpolitiken i Växjö mellan 2011 fram till du blev statsråd. KSO mellan 17 och 22, om jag förstår.
Precis.
Saker rätt. Vi ska fortsätta med den här siffran 46 500, för den har ju blivit väldigt omdiskuterad.
Mm.
Det är ju då vad ni kallar ett typfall och det gäller då för 2027. Vad ingår i de där 46 500 som en fembarnsfamilj får? Är det bara försörjningsstöd eller är det annat också?
Ja, men alltså, själva ekonomisk bistånd är utformat på sådant sätt att man får egentligen en summa pengar för varje individ i ett hushåll. Och är man då två vuxna och fem barn så får man ju då pengar för pappan, man får pengar för mamman och sen så får man pengar för familjehushållet som sådant som kan vara gemensamma. Och sen så får man ju pengar då för barn 1, 2, 3, 4 och 5.
Mm.
Och sedan så börjar det beroende på hur många barnen är såklart men också hur gamla barnen är. Så är de ju lite olika. Olika då på summan hur mycket man får för varje barn. Och det gör ju att om man har flera barn så staplas ju de här kostnadsposterna då på varandra. Och då kommer man upp på ganska höga nivåer. Utöver det sen så räknar man ju in då pengar för hyra som man har. Och har man då en hyreskostnad i vårt typexempel så har vi räknat då med en hyra på 13 000. Bor man i en stad där man har lite högre hyresnivåer så kanske det ligger på 17 000 istället och då får man ytterligare då 4 000 kronor ovanpå de 46 500.
Mm.
Och bor man i en stad då med lägre hyra, då blir det ju också då lägre.
Okej, men då var det som jag trodde.
Resekostnader är ju med i detta också. Mm. A-kasseavgiften, om man då betalar den, då får man också ersättning för det. Och sen så har du elen och sen så har du hemförsäkring.
Mm.
Så det är ju de grundläggande delarna kan man säga. Så det är då pengarna för varje person och hushållet som sådant för att klara sig och för att ha lite extra. Och sen därutöver då hyra, el, försäkring och sen då eventuella och resekostnader då.
Men vad bra att förklara det, för det här har jag faktiskt inte sett redogjort och det har jag inte hört som en journalist fråga om. För riksnormen för en familj med fem barn, alltså för personliga omkostnader, det summerat ungefär 34 000 om barnen är tillräckligt gamla. Men sen lägger man ju på då
hyran
precis då.
Som då kommunen står för, om man lever på hela.
Så är det. En fråga, om man har försörjningsstöd, får man barnbidrag och flerbarnstillägg då också?
Ja, men det räknas ju av på själva försörjningsstödet. Så alla ytterligare, alltså man kan säga att man får ju en kostnadspost per unge istället, eller per barn, som då staplas på varandra på 2, 3, 4, 5, 6 barn. Och då andra inkomster som man får in då, om man jobbar lite extra exempelvis, eller om, ja, det kan ju vara andra inkomster.
Okay.
Då räknas det av från försörjningsstödet.
För det är med. Så då i princip får ju ingen då riksnormen för ett barn, eller alla kommer ju behöva dra av barnbidraget för alla får ju barnbidrag, inte sant?
Mm.
Ja, okej. Okay. Mm. Det var bara det jag tyckte, det där inte har framgått helt klart i kommunikationen, jag tycker det är förvånande att inte många har frågat om det.
Ja, men det är för att det är ju olika, har ju tittat på olika saker och använt olika siffror. Tittar man på andra siffror som har varit uppe, exempelvis som DN redovisade, som det har varit mycket diskussion kring, så har de ju fyra stycken fel i sitt räkneexempel egentligen.
Ja, vi ska komma till det, för att ni har ju fått kritik också för att ni använder siffror. Den här siffran som gruppen som får så här mycket bidrag är liten. Ekot hade ju tittat på det här, alltså hur det faktiskt ser ut. Och då var det då förra året 2024, då var det bara 49 familjer som fick 46 500 eller mer under årets alla 12 månader. Alltså 49, och då tänker man så här, då var ju kritiken att det är ändå en så liten grupp. Varför lyfta fram dem som typ exempel då? Vad tänker du om den kritiken?
Men för det första är det inte så få. Och definitivt inte som Ekot heller redovisade. Utan där har man flera olika fel med i detta.
Okej, vad har de för fel då?
Nej, men alltså exempelvis så handlar det om hur man har räknat vilka bidrag man också har plockat in. DN exempelvis plockade ju inte in.
Glöm DN nu, bara Ekot. Varför de har fel?
Ja, men de har också samma siffror från SCB nämligen.
Uh-huh.
De har räknat förvisso på helårsbasis, vilket var betydligt heligare än exempelvis då DN som inte hade det. Men man måste ju också räkna in inte bara skattebefriade inkomster utan också då skattepliktiga som sjukersättning eller...
Fast det står ju faktiskt i alla fall i det när jag släppt från regeringskansliet i era slide så står det ju försörjningsstöd ovanpå.
Jo, men man kan ju fortfarande, alltså försörjningsstödet är utformat på ett sådant sätt att du kan ju fortfarande kanske ha sjukersättning och sen toppa, då betalar du skatt för sjukersättningen och sen så toppar du med försörjningsstöd som är skattefritt, alltså socialbidraget från kommunen. Då måste du ju fortfarande räkna med både liksom, alltså hushållet som då både har sjukersättning och som då har ett skattefritt socialbidrag. Den familjen är ju, du kan ju inte räkna bort då sjukersättningen, för då hamnar du ju under kanske 46 500 fastän att du de facto får ut det, fast det var skattepliktigt.
Jag tror, nu blir det väldigt tekniskt. Jag tror att de flesta tolkar det som du står försörjningsstöd, så är det 46 500 i just försörjningsstöd.
Men då är det viktigt att Ekots utredning också inbegriper den typen av bidrag som också är skattepliktiga.
Mm. Men Ekots påstående i alla fall, det sakpåstående är så här att antalet familjer som under alla årets 12 månader får med ut 46 500 eller mer under samtliga månader, det är bara 49 familjer. Är det fel alltså?
Jag skulle vilja hävda att det inte är det, att det inte är korrekt, utan att det är fler.
Men hävda det väl ja eller nej? Alltså, det är fler alltså? Ja, men, hur många är det?
Ja, men jag har svårt att se, jag har svårt att se på ditt antagande nu hur man har räknat. Jag vet att DN hade fel i 4 avseende där man exempelvis då man jämförde olika år. Man jämförde 24 med året 2027 och inte hade då framräknade siffror. Då stämmer inte det. Har man inte med helårsbasis utan bara då vissa månader och dela på 12 månader, då blir inte det korrekt. Har man inte med även de skattepliktiga bidragen, så blir det fel. Så jag har väldigt svårt att se vad Ekot har tagit med för antagande här i detta. Men vi kommer definitivt att kunna återkomma kring den här frågan och vara betydligt mer tydliga. Ja, vi vet ju att det är 5 000 hushåll och därmed 30 000 individer som träffas då utav begränsningsregeln, och där det är väldigt vanligt förekommande att man då under 1, 2, 6, 12 eller flera år inte lönar sig att gå från bidrag till arbete helt enkelt. Så principen är ju det som är det viktiga att liksom återkomma kring. Mm. Alltså, ska det vara mer lönsamt att arbeta än att inte arbeta? Ska det löna sig för dig att gå från bidrag till arbete, ja, men då behöver vi göra större skillnader. För alldeles oavsett om vi tar exempel på 4, 5, 6, 7 eller 8 barn, så är ju de facto detsamma. Det vill säga det lönar sig ytterst lite eller inte alls. Och du kan till och med förlora väldigt stora pengar på att gå från bidrag till arbete. Och det ger ju inte drivkraft att återgå i arbete eller skaffa dig ett arbete. Och då är ju det stora problemet. Och då har du 2 alternativ. Antingen då stramar du åt bidraget eller så sänker du skatterna. Och i vårt fall från regeringens sida så väljer vi att göra både och. Vi sänker då skatten för de som arbetar så att det blir mer lönsamt att arbeta, samtidigt som vi dessutom då stramar åt bidragen så att det blir större skillnad att de facto gå från bidrag till arbete. Den drivkraften finns inte idag. Den ser vi nu till att den finns.
Mm. Precis. Vi ska övergå till den diskussionen. Jag skulle bara avsluta det här tidigare med siffrorna. Jag tycker det är lite besvärande att en stor redaktion som Ekot och en minister som du kommer till helt olika slutsatser när det gäller enkla data, vad jag uppfattar ändå som empiriskt kontrollerbara data. Så att ni får gärna återkomma där. Men du vidhåller alltså att när Ekot säger att det är bara 49 familjer som får 46 500 försörjningsstöd under varje månad i ett år, 46 500 eller mer, du köper helt enkelt inte den siffran?
Nej, jag skulle säga att det är betydligt fler hushåll.
Då lämnar vi det, för jag har inga möjligheter att just nu kontrollera detta. Om vi då övergår då till den här stora gruppen du pratar om, att det är då 5 000 familjer och det är ungefär då 30 000 individer. Vad tänker du att effekten kommer bli på de här, hur kommer tillvaron förändras för dem när den här reformen har gått igenom?
Ja, alltså precis som jag var inne på tidigare, så innebär ju detta då åtstramande bidrag. Att man då helt enkelt, man får mindre pengar i plånboken, samtidigt då som vi skapar fler drivkrafter framåt. För den här familjen som lever på ekonomiskt bistånd, den träffas ju också dessutom utav heltidsaktiveringen i försörjningsstödet. Så då befinner man sig i en situation där man kan arbeta men man arbetar inte. Du får mindre pengar ifrån bidragen och vi ger då dessutom en jobbpremie och starka drivkrafter att ta ett arbete istället, så att det lönar sig bättre. Och samtidigt då så är man i heltidsaktivering i försörjningsstödet i kommunens försorg, där man som enskild individ ska göra allt som man bara kan för att göra sig anställningsbar, lära sig svenska, gå en yrkesbildning, vara på arbetsträning eller göra någon form av praktik. Samtidigt då som kommunen ställer vi ju mycket stora krav på då att de ska göra det de kan för att ge rätt hjälp och stöd för att man som enskild då ska kunna komma i arbete och också närma sig arbetsmarknaden. Så effekten blir ju då helt enkelt att drivkrafterna ökar och förhoppningsvis blir man bättre rustad och att man då helt enkelt ska kunna gå från bidrag till arbete under en betydligt lättare.
Vad har ni för mål med den här reformen?
Ja, givetvis så ser vi ju ett egenvärde i att människor kan arbeta och försörja sig själva, stå på egna ben, få en ökad egen makt och kunna ha den friheten vad det nu inbegriper, att man faktiskt kan försörja sig själv och sin familj. Och det som jag också tycker är oerhört viktigt är ju att samtidigt då som de här personerna blir heltidsaktiverade och kommer i sysselsättning i kommunen, då kommer deras barn också att gå i förskola. Och det innebär att de lär sig svenska, att de blir bättre rustade, att de får möjlighet att bygga den där kunskapsplattan som gör att de kan lyckas livet och därmed då förhindra att de ärver det utanförskap som man befinner sig i.
Har ni några kvantitativa mål att x procent ska hamna i arbete, x procent ska hamna i förskolan, x procent ska vara självförsörjande eller något?
Nej, det har vi inte. Vi har inte lagt den typen av mål. Vi vet ju att detta kommer öka sysselsättningen sammantaget när man ser till hela reformen som sådan med de olika tre benen. Och då har vi räknat försiktigt med att ungefär 5 000 kommer i arbete. Men då inbegriper det ju också då givetvis att allt fler kommer också bli bättre rustade för framtiden. Och tar vi de här barnen exempelvis så vet vi ju med många studier att ett långvarigt bidragsberoende är ju förödande. Både för den fysiska och psykiska hälsan men också som jag var inne på tidigare att man fastnar i ett utanförskap och riskerar att ärva sina föräldrars utanförskap. Att det cementeras och därmed också då blir grogrunden till mycket andra av de problem som vi ser i samhället idag. Mm. Och där är det ju så otroligt viktigt att betona både möjligheter till klassresan, hoppfullheten och möjligheten att kunna lyckas själv. Och det är där jag kan bli väldigt frustrerad. Men det är också där jag hämtar min kraft, för vi har sett så många exempel, inte minst från kommunpolitiken i Växjö, där man verkligen lyckats med de här resorna. Och där barnen hamnar i förskola, bättre förutsättningar och sedan då kan staka ut en bättre väg i livet.
Mm. Jag tänker ändå, 5 000 familjer som påverkas av det här bidragstaket. Hur många vuxna personer kan det handla om? Alla familjer består ju inte av 2 vuxna, så säg 7, 8, 9 tusen sådär. Mm. Sverige har ju en arbetskraft på totalt nästan 6 miljoner, så det här handlar om en dryg promille av hela arbetskraften. Vilka möjligheter har det här gänget egentligen att komma i jobb? Det är ju ganska känt att inte ens i goda tider har ju Sverige numera en lägre arbetslöshet än 6%. Det har liksom ingen, varken moderater eller socialdemokrater, lyckats åstadkomma på 30-35 år. Den här gruppen står ju så långt ifrån arbetsmarknaden. Vilka möjligheter har de att komma i arbete?
Ja, men nu säger inte jag att du resonerar cyniskt, men jag tycker att det är ett rätt
cyniskt förhållningssätt. Ja, det får du gärna säga.
För det första så vägrar jag ge upp om någon. Och jag kan inte befinna mig i en situation där man gömmer och glömmer folk i statistiken och inte bryr sig om. Att ställa krav är alltså att bry sig. Och för alla de barn som växer upp i de familjerna som riskerar att ärva det här utanförskapet och den problembilden som man då faktiskt befinner sig i. Och jag menar, detta är ju en gudagåva till gängledarna. Att man har ett stort utanförskap som är cementerats i samhället. Så för det första så vägrar jag ge upp om någon. Jag har en människosyn som inte låter mig luta mig tillbaka och inte göra någonting åt saken. Men sedan så är det ju faktiskt inte sant heller att det inte finns jobb. Tittar man på Platsbanken idag så tror jag åtminstone det är 70 000 lediga jobb.
Ja, men det var inte det jag påstod. Jag ska bara säga att du håller med den promillen som står längst bort från arbetsmarknaden. Ja, inte ens i goda tider. Som kanske inte kan svenska, som inte har något, kanske har någon utbildning, inte kan kulturella koder.
Nej, men vad har man gjort åt saken för att hjälpa de här personerna? Vi ser ju till exempel i Växjö, som jag då ändå får framhålla som positivt, där vi genomförde heltidsaktiveringen, där vi såg till att folk i hög utsträckning lärde sig svenska, att man kom på arbetsträning, att man liksom kom i praktik och aktivering på olika sätt. Då pressade vi tillbaka utanförskapet och antalet personer som lever då på ekonomiskt bistånd med 20%. Sedan tog Socialdemokraterna över makten, tyvärr, nu efter valet 2022. Och så har man nedmonterat detta heltidsaktiveringen bakvägen. Och nu har det stuckit iväg med 25% igen och har ökat. Då spelar det roll vem som styr och det spelar roll också vad man gör. Så att att förbereda, om man bara låter människor gå och vara där här och lämnar dem åt sitt egna öde, nej men då kanske man inte lär sig svenska och då kanske man inte närmar sig arbetsmarknaden. Men om man ställer krav och ger möjligheter och också ger rätt hjälp och stöd, ja men då ser vi ju att betydligt fler närmar sig arbetsmarknaden. Och då skulle man exempelvis kunna söka någon av de 16 000 jobb som finns på Platsbanken idag som inte kräver egentligen någon vidareutbildning. Och då skulle man också kunna i hög utsträckning komma i arbete och i egen försörjning, stå på egna ben och kunna ha den friheten och den egen makten som det faktiskt medför.
Mm. Jag hoppas du har rätt, för jag vill inte cyniskt kunna konstatera några ord att det inte blev som du trodde.
Nej, men det är klart att, låt säga att inte alla kommer i arbete.
Nej, men om alla kommer i arbete, då handlar det om 8 000 personer av 500 000 utan jobb idag, och det är förmodligen den...
Det är väl en fantastisk vinst, ja, om vi lyckas med det. Då, ja, har kommunen inte för, då har kommunen inte en bidragstagare, utan då har man istället, jo, en skattebetalare. Och barnen har föräldrar som går till jobbet.
Jag medger det. Om du får alla de här människorna i jobb, då är jag imponerad. Jag tittade runt och hittade en helt annan kritik mot den här reformen. Akademikerfacket, SSR, de menade då att minskat försörjningsstöd ökar risken att personer då hänvisas till eller hamnar i svartarbete eller kriminalitet. Förslaget riskerar att öka ett skuggsamhälle regeringen sägs vilja motverka. Ja, man kan ju se argumentationen. Vad tänker du? Hur ser du på den risken?
Ja, men jag tänker att då har man tagit del av en utredning möjligtvis och inte helheten av reformen. Det tror jag är väldigt viktigt att först landa ner i. Så helheten av bidragsreformen är ju ett bidragstak med stramare bidrag. Det är helt desaktivering i försörjningsstödet och det är kvalificering till välfärden. Och då kan man bara konstatera att jag tror ju, och jag är rätt övertygad om, att får man fler i arbete och fler i aktivering och heltidsaktivering, då kommer det inte öka antalet svartarbetare, då kommer det snarare minska antalet svartarbetare. Givet att den kombinationen skulle man kunna ha idag, att man lever på ekonomiskt bistånd samtidigt som man också då arbetar svart. Men blir man heltidsaktiverad i kommunen så blir det väldigt svårt att fortsätta arbeta svart istället. Men den här delen kring ökad kriminalitet och att det finns risk för ökad segregation och jämförelsen ibland som görs med Danmark, den vänder jag mig också emot. Givet att det är ju, har man ju återigen bara tittat på en enskild åtgärd, det vill säga då att man stramar åt bidragen och inför ett bidragstak. Det gjorde man ju i Danmark, man stramade åt kraftigt, jag tror man halverade ekonomiskt bistånd för vissa invandrargrupper, inte alla generellt i samhället. Men sen så gjorde man ju inte så mycket mer. I vårt fall här så har vi en hel apparatur med åtgärder och verktygslåda som sätts igång. Inte bara inom bidragsreformen som sådant. För hamnar du i ett läge att du får minskade bidrag, då får du också då heltidsaktivering, kan närma dig arbetsmarknaden. Det ställs krav på dig och det ställs krav på kommunen. Samtidigt då som du får rätt hjälp och stöd och lär dig svenska eller för den delen får en yrkesutbildning. Sedan har vi samtidigt då en kraftfull satsning då på både skola, rättsväsende och för att förhindra rekryteringen till gängen. Och därpå då sänkt skatt på arbete så att det lönar sig mer att gå från bidrag till arbete. Och utöver det liksom sänkt matmoms och alla de här delarna som då 80 miljarder inbegriper nu i budgetsatsningen. Mm. Så jag tycker att den jämförelsen med Danmark, den tycker jag inte riktigt, det är lite mycket äpple och päron där. Men framförallt så är jag inte alls orolig över den andra formen av kritik, utan snarare tvärtom. Med fler som, när det lönar sig mer att arbeta, och då tenderar ju folk att de facto arbeta mer och dessutom vitt.
Mm. Precis. Nu var det du som tog upp Danmark själv. Jag hade en fråga om det, men det är ju också från akademikerfacket då, som hävdar att regeringens egen utredare pekar på att liknande system i Danmark inneburit ökad brottslighet. Det var en reform, den är ganska gammal. Jag tror den genomfördes för drygt 20 år sedan nu.
Ja, fram och tillbaka har det varit, för de har ju då infört den och sen avskaffat den och sen infört den igen.
Men du hävdar att man kan inte jämföra rakt av med den, för den så...
Nej, men det annorlunda... hade ju varit som om vi bara hade ett bidragstag i Sverige också. Då kunde vi ju ha jämfört rätt av. Men de hade ju inte helt aktivering i försörjningsstödet, de hade inte kvalificeringen, de hade inte heller de andra stora satsningarna på rättsväsende, skola och sänkt skatt på arbete.
Den här heltidsaktiveringen nämnde du väldigt ofta, du verkar ha höga förhoppningar på den. Vad innebär den egentligen?
Men det handlar helt enkelt om att man ställer krav. Och man ställer krav på individen att göra det man kan för att komma i arbete, men också då på kommunen att faktiskt se till att man har rätt insatser för att man ska kunna komma i arbete. Så är du då, har arbetsförmåga på 100%, då ska du vara heltidsaktiverad i 100, alltså hela veckan så att säga, i olika aktiviteter. Har du en arbetsförmåga på 50%, ja då är det 50% som gäller. Är du pensionär eller har barn under ett år, då träffas du inte av aktivitetskravet. Och då har man helt enkelt en skyldighet att göra sig anställningsbar. Men jag ser det ofta som en möjlighet. För detta är ju personer som du var inne på tidigare, som står väldigt långt från arbetsmarknaden och kanske då inte kan svenska, befunnit sig länge i Sverige utan att haft krav på det att egentligen lära det svenska. Och där man behöver omfattande hjälp och stöd. Och behöver man då, tvingas man som det vi gör nu då, tvinga kommunerna helt enkelt att genomföra den här reformen och att man då från kommunernas sida har en skyldighet att se till att man ger hjälp och stöd. Att man ser till att man har arbetsträning, arbetspraktik eller någon form av annan sysselsättning då som gör att man kan närma sig arbetsmarknaden. Då blir man betydligt bättre rustad för att också komma ut på ordinarie arbetsmarknad.
Har verkligen landets alla 290 kommuner möjlighet att skapa den här typen av aktiviteter som gör, som ska hjälpa människor med att ställa om sina liv?
Ja, men jag tror att absolut skulle jag säga. Man har möjlighet åtminstone att höja ribban rejält. Sedan tittar vi på exakt nu hur detta ska utformas och på vilket sätt man kan kanske samarbeta mellan olika kommuner och så vidare. Och det får vi återkomma kring. Men det är klart att alla kommuner kan höja ribban med vad man erbjuder och vad man kan göra.
Jag tar en sista kritik som har kommit mot det här, just taket. Det är också från SSR som menar att man med ett bidragstak sätter det yttersta skyddsnätet ur spel för att bortom försörjningsstödet finns att säga ingenting mer. Vad tänker du om det?
Men vi avskaffar så inte försörjningsstödet eller
ekonomiskt.
Och vi sätter inte det ur spel, för det är ju inte på något
vis att man riskar det.
Ja, det är en väldigt stor överdrift.
Men att det ändå är att man drar ner det som är sagt. Försörjningsstödet bygger ju faktiskt på vad som antas vara faktiska levnadsomkostnader för människor, att du naggar där så att säga. Du ser inte att det är principiell farlighet att samhällets sista skydd minskas?
Jag skulle säga att det som är den stora faran i detta, det är att vi har ett system som inte gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, utan att vi helt enkelt inte ser till människan och till individerna bakom och till familjerna och vilken misär det kan vara att år ut och år in gå på befinna sig i ett långvarigt bidragsberoende. Att vi inte gör allt det som står i vår makt för att bryta bidragsberoendet och hjälpa människor tillbaka till arbete och kunna försörja sig själv. Det är väl det som är den stora faran egentligen. Och att vi skapar ett system som dessutom inte är rätt och rättvist. Jag menar, var i ligger rättvisan? Att man har en familj som kan arbeta men inte arbeta och har 3, 4, 5, 6 barn. Och sen så mitt över i trappuppgången så har man en annan familj som har samma situation men som ställer klockan varje dag, varje morgon, går upp och sliter och gör rätt för sig. Men den familjen får ut mindre pengar i plånboken varje månad än den familjen mitt över trappuppgången som kan arbeta men väljer av olika skäl att inte arbeta. Det är ju också den stora faran, vad det sänder för signaler i vårt samhälle. Om du pratar om svartarbete och så vidare, varför ska man då arbeta och betala skatt överhuvudtaget? Så det faran i detta är ju att vi urholkar vårt eget välfärdssystem steg för steg för att det faktiskt inte är rätt och rättvist. Att det inte lönar sig att anstränga sig och inte lönar sig att arbeta. Den faran ser jag. Jag ser också faran i att vi låter människor år ut och år in och framförallt barn ärva sina föräldrars utanförskap. Där i ligger den stora faran. Och jag menar rätten till ekonomiskt bistånd, den finns ju fortfarande kvar. Och de premisserna har ju inte förändrats överhuvudtaget.
Ja, det minskar ju det man kan få, som sätter en tak på det som bedöms vara faktiska levnadsomkostnader.
Men bidragen stramas åt, det gör de. Bidragen är idag för höga om det ska löna sig att gå från bidrag till arbete.
Någonting också som kommer med i det här reformpaketet så att säga, det är ju det här med kvalificering till välfärden som det pratats om länge. Det innebär då att det tar ett tag, man ska ha bott i Sverige innan man får tillgång till våra socialförsäkringssystem.
Bara bosättningsbaserade förmåner. De andra är du redan kvalificering till.
Sammanfattningsvis, vad är det som är nytt här?
Det som är nytt det är då att när det gäller bosättningsbaserade förmånerna som barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, lägsta nivån på föräldrapenning, men också lägsta nivå på sjukaktivitetsersättning och lite andra bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, tror jag det. Där är vi. De bosättningsbaserade förmånerna har du fått tillgång till från dag ett när du skriver dig i Sverige eller kommer till Sverige. Vad vi ändrar på nu är att det kommer ske en successiv kvalificering även till dem. Precis som det gör egentligen när det gäller sjukersättningen, måste du, SGI:n jobbar du till. Och när det gäller A-kassan så jobbar du till A-kassan. Så det blir på ett liknande sätt helt enkelt. Mm. Då kan man göra det genom två olika sätt. Antingen jobbar du, för detta syftar ju den här reformen till att faktiskt komma snabbt i arbete när du kommer till Sverige. Och då kan du arbeta till dig, eller då kan du vara bosatt här. Då är det 5 års bosättning under en ramtid av 15 år. Eller då så arbetar du till dig antingen till en högre lön under lite kortare tidsintervall, 6 månader, 38 000. Eller då så är det 12 månader under 24 månader på 20 150.
Okej. Okay. En sista fråga när vi lämnar bidragsreformen. Diskussionen som jag sa inledningsvis har ju handlat väldigt mycket om just bidragstaket. Jag hörde dig i Ekos lördagsintervju i helgen. Det pratades jättemycket om det. Vi har fastnat rätt mycket i podden också. Vad tänker du? Är du överraskad att det var just det som alla journalister frågar om?
Nej, inte egentligen. Alltså jag tror att det är där den största striden kommer stå. Tycker man att bidragen är för höga? Tycker man att det är viktigt att det är rättvist? Att det ska löna sig att anstränga sig? Och att det helt enkelt är orättvist när man kan få ut mer pengar på att inte arbeta skattefritt än vad man skulle gjort om man skulle arbeta istället? Då tänker jag att det är där den stora skiljelinjen står. Det är mellan bidragslinjen eller arbetslinjen från vår sida sett. Vi tycker det är viktigt att man arbetar, gör rätt för sig och att det då också lönar sig. Det är ju därför vi sänker skatten på arbete. Och att man ska, att det är viktigt att man kan försörja sig själv, stå på egna ben och få den friheten. Kunna liksom fatta, alltså beslut, äga beslutet själv och kunna bestämma över sitt eget liv. Det tycker ju vi på vår sida är viktigt. Och det är klart att tycker man det är viktigare då, ja, eller tycker man inte det är viktigt, då spelar det väl ingen roll om man får inkomsten via bidrag istället. Men där är ju inte vi. Mm. Så att det blir den här skillnaden, eller att det blir fokus på bidragstaket, det tycker inte jag är konstigt. Däremot tycker jag det är synd att man inte ser helheten, för att man stirrar sig så blint bara på bidragstaket. För poängen och själva det bästa med den här reformen, det är ju att det är en helhet. Det vill säga att kommer du då och inte kvalificera dig, du kommer till Sverige som nyanländ, då är ju budskapet egentligen, vill du arbeta, göra rätt för dig, komma in i det svenska samhället, lära dig svenska och börja arbeta, ja då är du varmt välkommen. Men vill du komma hit för att bli försörjd, ja men då kommer det bli betydligt mycket svårare. Och det är ju den andra delen utav den delen av reformen, att det helt enkelt tilldragningsfaktorerna till Sverige minskar ju något också då med den här linjen. Mm. Men om du då inte kvalificerar dig, ja men då hamnar du liksom i heltidsaktiveringen för försörjningsstödet istället. Och då kommer du in i kommunens försorg och kommer då liksom bli heltidsaktiverad i försörjningsstödet, lära dig svenska, gå och få en yrkesutbildning och sen då på successivt att kunna komma närheten till, eller komma närmare arbetsmarknaden, komma i arbete. Och sen har du bott här eller jobbat då ett tag, ja då kvalificerar du också då för socialförsäkringen.
Mm. Okej, vi ska hinna med lite annat än bidragsreformen, så jag ska hoppa vidare till några andra frågor. Det var också en annan sak du sa i lördagsintervjun, att du var glad för dina erfarenheter från kommunpolitiken, för att du verkligen lärde dig hur kommunen fungerade. Vad är det mer, det där med att ha erfarenhet från kommunpolitiken, finns det någonting unikt där som man missar om man som politiker inte har den erfarenheten?
Ja, det tror jag. Mm. Alltså det är mycket man missar om man inte har med sig den
informationen. Kan du berätta
lite mer om det? Nej men alltså när vi sitter och diskuterar förslag, då är jag ju väldigt mån om att se hur detta landar ut i verkligheten. För saker och ting kan ju vara väldigt snygga i teorin och på pappret. Men det gäller ju verkligen att det ska funka ute i verkligheten också. Och komma antingen människor till del på ett rätt sätt som man vill göra med en satsning. Eller för den delen när man då ska förändra något större som är en bidragsreform. Då vill man ju se hur det funkar i realiteten. Och då är det väldigt viktigt att man känner till hur kommun-Sverige funkar. Inte bara heller hur en kommun funkar, utan hur det här kommer se ut i stora små landsbygdskommuner. Eller då i en större storstad. Och vilka problem det skulle kunna inbegripa. Så att man man i så tidigt skede som möjligt kan liksom plocka bort käppar i hjulet, eller för den delen se till att men här skulle man kunna tänka så här, så funkar det ännu lite bättre.
Mm. Din chef, statsministern, har ju stor mycket erfarenhet från kommunpolitiken, både Strängnäs och Stockholm. De som inte har det, säg Gunnar Strömmer, har väl aldrig haft suttit i någon kommun exempelvis.
Han har varit partisekreterare då, tillskansen, men han ser en hel del annan
kanske. Nej, men
du har rätt.
Rikspolitiker som bara varit i riksdagen och sen kanske i en regering. Finns det grejer du ibland behöver förklara för dem att hallå, det är faktiskt så här det funkar?
Ja, men alltså, poängen är väl att vi kompletterar varandra. Jag menar, det är ju många gånger, det är klart att jag har en glapp i min kunskapslucka. Jag vet ju inte allt bara för att jag har varit kommunpolitiker och styrt en kommun i Sverige. Utan här gäller det ju verkligen, det bästa är ju när man har liksom, alltså man plockar folk från lite olika håll. Ute i landet och inifrån storstan och Stockholm och sådär. Och att vi helt enkelt kompletterar varandra när det gäller kunskapsmässigt. Att man har högt i tak och att man då kan få in olika perspektiv. Men jag skulle nog ändå vilja säga att alltså, min USP och min kunskap från kommunpolitiken, den är ju ovärderlig. Mm. Och att vi hade förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande under pandemin, det gjorde ju att jag har inte sysslat så mycket med äldreomsorg och äldrepolitik tidigare. Ju. Men det man inte visste innan om äldreomsorg, det fick man lära sig då.
Det betalas ut ungefär 670 miljarder kronor varje år genom socialförsäkringssystemen. Mm. 10 miljarder, eller ungefär 1,5% av det här är felaktiga. Är det för mycket?
Ja, men det är klart det. Mm. Det är ju... Ja, men det är till och med så att 15-20 miljarder varje år beräknas och delas ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften går till organiserad brottslighet. Mm. Så det här är
men
ju
det är
förödande.
Totalt inom välfärden, precis.
Ja. Nej, men alltså, för detta är ju förödande. För dels då så är det viktigt att jobba på två fronter. Dels måste man ju se till att det är lätt att göra rätt, så att de felaktiga utbetalningarna inte beror på slarvfel eller andra fel. Men det som är det riktigt allvarliga, det är ju att bidragsbrottsligheten då, det lägger ju grogrunden för organiserad brottslighet. Så vi måste ju, för att krossa gängen, så behöver vi ju strypa den kriminella ekonomin. Och det är ju därför vi jobbar så otroligt framåtlutat nu, för att just beivra bidragsbrottsligheten och se till att vi därmed också stoppar och krossar gängen. Mm.
Det finns ju förslag nu, jag vet inte hur långt det har gått, men att man ska kunna stängas av från socialförsäkringen om man fuskar. Jag blev förvånad, jag trodde det var så redan idag.
Mm, men du, det är väldigt mycket kan jag säga som jag varje dag förvånas över varför det inte är på det här viset. De facto, alltså ett exempel, för att bara säga det. När man är, alltså undanhöll, jag fick reda på det ett år sedan ungefär. Jag fick reda på att man, om man har då olika former av sjukersättning eller någon annat från socialförsäkringen, ersättningen, förmåner, och man häktade sin frånvaro eller häktade sin utevaro, eller man undanhåller sig rättvisan för att infinna sig ett avtjänat fängelsestraff. Tidigare, innan jag fick reda på det här kan jag säga, så kunde man behålla sina socialförsäkringsförmåner och få utbetalningar från staten. Och därmed var det ju att staten liksom finansierade själva flykten och möjliggjorde att man kunde underhålla sig i rättvisan. Så är det ju inte längre då.
Vad betalar du till Caymanöarna eller sådär?
Nej, men alltså var än man befann sig liksom, så fortsatte vi betala ut bidrag till folk så att man kunde fortsätta underhålla sig i rättvisan. Det satt vi stopp för då. Men det här exemplet som du nu säger med sanktionsavgift och bidragsspärr. Ja, men det är ju så att om man då tillskansar sig pengar som man verkligen inte har rätt till, då får man ett återkrav om det upptäcks. Och sen ska man betala det återkravet. Men om vi nu då får som vi vill och kan gå fram med det här förslaget som vi har aviserat i budgeten, så kommer det bli en sanktionsavgift också. Det innebär ju då att om man begår bidragsbrott, man lägger till några dagar på vabben eller man begår något annat bidragsbrott och tillskansar sig pengar man inte har rätt till, då kommer man helt enkelt inte bara bli återbetalningsskyldig, utan man kommer dessutom få en avgift ovanpå detta.
Så och att det svider kunna stängas till. Av i framtiden.
Ja, om man då systematiskt gång efter annan också då utnyttjar vårt välfärdssystem, då kommer man dessutom då kunna drabbas av en bidragsspärr, och då blir man helt enkelt diskvalificerad från välfärden kan man säga. Vi har pratat om kvalificering till välfärden innan, nu blir man diskvalificerad från välfärden.
Det var det jag trodde var en självklarhet. Om man systematiskt och medvetet fuskar med systemen, så borde väl man kunna säga från den offentliga sidan att okej, men det här är inte för dig, för du fuskar. Det här är till för människor som ska hjälpas av det. Så det är lite förvånande att det inte har införts.
Ja, men du är helt rätt. För mina sjukförsäkringen exempelvis, den ska ju kunna finnas... Alltså vi måste ha mer respekt för vårt välfärdssystem som vi har byggt upp. Alltså sjukförsäkringen ska ju finnas där för dig när du behöver den, när man blir sjuk och när man faller igenom. Och då måste vi se till att det blir betydligt kraftigare åtgärder mot de som utnyttjar och överutnyttjar systemet.
Varför inte det här genomfört tidigare? Vi hade ju en borgerlig regering mellan 2006 och 2014. Du satt i riksdagen under en del av den tiden. Varför pratar man inte om sådana här saker då?
Jag tror att bidragsbrottsligheten kanske inte var riktigt lika stor då. Nu vet vi får ju rapporter från Försäkringskassan att det är 8% som begår 80% av alla de felaktiga utbetalningar som begås. Så det är ju en mycket liten grupp egentligen som är väldigt systematisk och väldigt inriktad. Men vi ser också en förskjutning i samhället från att vara det strävsamma folket där det ska löna sig och att strävsamhet och arbete ska löna sig till att vara lite mer laid back. Och vi ser ju också tendens till att vissa yngre generationer inte alls har samma respekt för välfärdssystemet och att begå lite bidragsbrott lite då och då. Det är lite en del av skatteåterbäringen.
Nu vill jag nog ändå säga emot lite. Jag minns ju, eller jag var inte verksam då, men jag minns 1900-talet där det var 100% sjuklön från första dagen. Det gjordes nog, togs nog en och annan måndag ledigt med sjuklön på den tiden. Det vet vi också. Att
du menar det förslaget som Socialdemokraterna nu har lagt åt dig igen.
Mm. Jo, men det vet vi. Det såg vi precis. När så fort karensdagen infördes på 90-talet så förändrade det ju sjukfrånvaron radikalt.
Och vi ser också att...
Så jag menar bara, vi har inte alltid varit så
heliga. Nej, men det är klart att bidragsbrottslighet har funnits hela tiden. Men det har nog ändå ökat.
En sista fråga. Om du får tänka fritt kring framtidens socialförsäkringssystem. Vi har ju dem vi har och vi har levt med dem länge. Men om vi tittar, du inte behöver förhålla dem till dem. Hur ser de ut om en generation, om 20-30 år? Ser de väldigt annorlunda ut, tror du? Och är det något annat land du tycker har löst saken bättre än vad vi har?
Nej, men jag tror att vi behöver verkligen skärpa till oss när det gäller bidragsbrottsligheten. Och att se till att våra system är mer robusta, mer hållbara och klarar av både ett och annat. För vi vet också att om de brakar samman vid yttre påverkan eller med cyberattack och så vidare, då är det väldigt många människor som är väldigt beroende av detta.
Mm. Det var inte så visionärt. Du vill att dagens system ska fungera.
Nej, men jag tänker att vi måste bygga resiliens och liksom robusthet i systemen. Mm. Men annars så hoppas jag verkligen att man har återupprättat och legitimiteten och förtroendet för systemet och att det tjänar oss när vi behöver dem helt enkelt. När det gäller sjukförsäkring och så vidare, men också pensionssystemet. Jag förespråkar nog inte revolution.
Du är ingen visionär i de här
frågorna. Nej, men jag måste nog säga liksom att pensionssystemet i Sverige exempelvis har ju tjänat oss oerhört väl. Det finns ju alltså inte en enda kollega till mig ute i Europa som inte är så avundsjuk över att vi har skaffat oss ett pensionssystem som är liksom skilt ifrån i stora delar i alla fall från statens budget, vilket nu gör att när vi står inför en demografisk förändring med allt fler som blir allt äldre, så äter ju detta reformutrymme i alla andra länders egentligen, i stort sett i alla fall, i deras budget. Medan i vårt fall så har vi ändå byggt upp ett väldigt liksom unikt och solidt system som tjänas väldigt väl. Sen behöver vi få fler som jobbar mer och fler som jobbar längre för att göra det här systemet ännu starkare och för att vi ska klara av demografin också och se till att kompetensförsörjning och sånt, att det fixar sig. Men jag menar att förespråka att göra om vårt pensionssystem helt och hållet, det vore nog dumt. Däremot behöver vi ändå se över grundskyddet och så vidare i pensionssystemet. Det är ju en utredning som jag satt igång nu.
Mm, okej, okay. Får vi återkomma till då. Stort tack Anna Tenje för att du gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack själv.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen som ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.